Podden om hantverksbilar är tillbaka med ett nytt rafflande avsnitt här, och nu spelar vi in från Uppsala, och det har jag med mig min vapendragare här, Johan från Johans mat- och ölbloggen.
Ja, vad kul att vara med i den här podden.
Ja, riktigt roligt att ha
det. Det är poddpremiär också, jag har varit med i en podd förut.
Det är så, ja, vad kul, vad kul. Jag tror att podden om hantverksbilar var min poddpremiär också, så att...
Ja, vad härligt.
Vi har ju nu tillbringat fredagen här i Uppsala på Uppsala Beer & Whiskey som öldomare för första gången.
Ja, det har vi gjort. Jättekul ju.
Jättekul.
Och det var ju premiär för oss att vara öldomare.
Verkligen. Båda två. Och lärorikt, tufft vissa. Det kan låta lite glammigt sådär, men efter 100 öl och du tänker att nu har jag 50 kvar ungefär.
Mm.
Och det var 20 svarta som radades upp.
Ja, precis där. Det var ju stouterna där då som kom där som en brev på posten där. Och det är klart att... smaklökarna ställs ju på prov då när man ska prova alla de här. Så.
Jag tänkte, du säger inte brev på posten, du säger som en käftsmäll.
Men... ja, det kan man ju säga också. Absolut.
Men innan vi blir alldeles för törstiga här så ska vi faktiskt korka upp en fin hyfsat lokal öl från Lövsta Bruk bryggeri.
Det ska vi.
Deras dubbelbock med det fantastiska namnet Bocka av.
Mm. Och, Hur stark var den rackaren?
Ja, det har jag faktiskt, det har vi inte kikat på idag, så är det 7%.
Ja. Det blir en bra frukost, tulla på sig.
Tur att klockan i alla fall är efter 11.
Ja.
Men du, Johan, Johans mat- och ölbloggen.se.
Ja.
För de som inte känner till det.
Ja, men så här är det då. Jättekort då, för att man kan ju hålla på i flera timmar annars. Det hela startade med för 6 år sedan, tror jag det är nu. Så startade jag en matblogg som heter johansmat.se. Och ja, där kombinerar jag en gäng fritidsintressen. Dels att jag älskar att laga mat, och då tänkte jag till mig själv att jag har ju velat starta många projekt och har startat projekt som jag har avslutat. För att jag inte haft kanske intresset och hela den biten, men mat har alltid legat mig varmt om hjärtat. Så då beslutade jag mig för att men då startar jag en matblogg. Och så skriver jag recept och så, så försöker jag bli bättre på mat helt enkelt. Och som en kombination där så utsatte jag mig, eller... ska säga utsatte mig, men jag satte mål skulle jag säga, att också lära mig mer saker, och hur skapar man trafik till en hemsida, sökmotoroptimering, och hur ska man navigera på ett bra sätt på en hemsida. Så det är sådana delmål som jag haft då. Och sen efter ett år så när jag satt och testade öl en sommar som jag brukar göra, jag testar ju öl året om då naturligtvis, men då inser jag till mig själv att men här sitter jag och förlurar på vad är det jag dricker, och jag glömmer bort vilka öl jag har testat och så här, vad jag sätter för betyg. Och då slog det mig tanken att men då kanske jag skulle starta en liten ölblogg också, och så förenar jag både mat- och ölintresset då. Och då beslutade jag mig för att men då gör jag en liten underavdelning till min matblogg då, som nu heter Ölbloggen, som också är väldigt besökt. Så att, ja, så det är mat och öl för hela slanten.
Alltså jag är imponerad av det här att du får ändå blogg och funka. Hantverksbilar startar ju faktiskt som en blogg i maj 22.
Okay.
Ihop med GBG Beer Week så började jag skriva för deras event som de hade under den veckan. Så det var roligt, men jag insåg ju snabbt att det är inte bara att skriva en blogg och tro att någon ska komma in och läsa den.
För verkligen inte.
Det hittas inte till en blogg så lätt. Och folk vill ha det mycket snabbare, upplever jag. Mm. Det ska gå liksom så här. Så att då är det att få någon att klicka in på en blogg och läsa i 5 minuter. Det är en utmaning.
Jätteutmaning är det, och man måste ju också någonstans komma ihåg, för att bara för att exempelvis man startar en hemsida eller ett Instagramkonto eller vad det nu kan vara, så betyder inte det att all världens människor kommer att bara springa dit, så att säga. Det är ju så det är. Och det är svårt att behålla användare eller följare eller få flera följare. Det är en, tänker matematisk formel som inte alltid är. Jag har ju lyckats med min mat- och ölblogg i och med det här att jag håller en kontinuitet så, och följer ett mönster och en mall, och det gör ju att exempelvis då, eftersom vi pratar om öl idag, att den har ju blivit välbesökt och populär just av den enkla anledningen att jag är väldigt frekvent i mina ölrecensioner, hur jag publicerar dem så, och det har blivit väldigt uppskattat. Jag är uppe nu i 850 där någonstans ölrecensioner, så det, och målsättningen är att nå 1000 det här året. Så att, ja, det gäller att ligga i. Och sen skriver jag ju lite ölrelaterat så där ibland när jag orkar då. Men fokuset är ju ölrecensionerna då. Och det är ju egentligen mitt personliga minnesdokument över vad jag har druckit så egentligen. Så jag gör ju det för mig själv. Sen att andra kan ta del av det och kan kommentera och så. Det är ju bara en bonusgrej då.
Ja, men det är jättekul. Den här ölen får inte bli avslagen.
Nej, det får den verkligen inte
den
bli. Ska vi ta den
den
emellan?
är fantastiskt tjusig, alltså. Rödbrunaktig.
Ja.
Lite ljusgenomsläpp. Massiv skum när vi hällde upp det. Nu har vi ju inte de optimala ölglasen på något sätt.
Det har vi inte, det är hotellglas här. Men
ska
man får ta vad man
säga.
Har. Så.
Ja, precis.
Lite lätt ljusbrun kakefärgad skumkrona
ja,
där.
Nästan lite krämlatteaktig.
Ja, verkligen.
Underbar, maltig.
Absolut.
Man kan ju inte dofta sötma, men man förnimmer sötma ändå på något sätt när man doftar på det. Så där. Det är väl det här torkade frukter som du ofta säger.
Ja, absolut. Det är torkade frukter där. Sen vill jag öppna att det är kaffeton, tycker jag i alla fall.
Ja, kanske lite kaffe också. Ja. De har ju
är det inte lite chokladigt också?
Ja. Jag skulle inte förvåna mig om det är den. Kanske chokladmalten eller något sånt i lite grann också.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt.
Ja, jag tycker vi smakar. Skål på det.
Ja, det gör vi. Skål.
Det är en stil som jag tycker är väldigt trevligt i bockar. Framförallt dubbelbock då.
Ja, himla trevligt så. Bra balans så.
Bra balans, den har mycket smaker och du kan dricka den under lång tid. Alltså inte att du ska välja i det mycket under lång tid, men du kan sitta med den här en lång stund.
Absolut.
Och det gör ingenting om den går upp i temperatur och sånt här heller.
Eller hur, verkligen inte. För nu är den ju kylskåpskall då. Så att, ja. För att du har det här som jag upplever lite torkade frukten upplever jag. Sen är det ju en liten bröd, jag tänker så här mer mörkt bröd, tänker jag. Så här kavring eller något sånt där.
Kavring eller rågbröd eller sådär, ja, precis.
Sen tycker jag att det är något lite chokladigt sådär, va?
Ja, du känner det.
Ja. Ja, men det är en trevlig öl då. Vad sa vi den hade i alkoholstyrka? För att 7% sa vi.
7% ja, det är väl där någonstans en dubbelbock brukar ligga.
Ja, men eller hur? Och jag tycker ändå någonstans att när man smakar den att någonstans kan man fatta att det är lite alkohol i den. Men det är inte så att den tar över helt och hållet här. Utan den döljs ju väldigt väl, tycker jag. Så att,
precis. Den når ju inte kanske riktigt upp till Ainger doppelbock. Men ett svenskt alternativ tycker jag den är jättetrevlig.
Absolut.
Det är kul också när det är lokalt Dalarna bryggeri det här. Så att,
ja, men verkligen.
Ja. Det finns en podd med Håkan på Lövsta bruk också. Vi provar. De har ju belgisk öl som grundtema på bryggeriet. För det var mycket valoner som bodde uppe i den byn i Lövsta.
Okej.
Så de började brygga belgisk öl. Och Håkan som kom in i bryggeriet 2020-ish någonstans där. Då startade den 2011, men då de entusiasterna orkade inte driva igenom det hela vägen. Så 2020 kom Håkan in och nu är han ju huvudbryggare där. Och de har mycket belgiskt tema. Men även breddat sig med lite IPA och stout och lite annat sånt där också nu.
Det tror jag de måste göra i Sverige så att säga. För att jag själv älskar ju belgisk och det vet jag att du också gör. Men jag tror att man i många fall måste bredda sig och köra lite IPA och sådär. För det är ju vad folk gillar också. Kanske någon lager gör de också. Jag har dålig koll på dem.
Ja, men de har någon lager. De är inte sådana här, inga Hazy Boys grejer. Men de har någon IPA som är lite, de har en som heter upp och ner. Eller upp och ner. För de har de ingredienser från Sverige och från Nya Zeeland. Så jag tyckte de blev lite fyndigt namn så.
Ja, det är ju jättekul.
Ja, det är kul, faktiskt. Då ställde vi faktiskt hans belgiska öl mot belgiska öl så att säga.
Ah, kul.
Så att det var roligt faktiskt.
Hur stod han sig, tyckte du?
Alltså, bra faktiskt. Men det är ofta så, man gör ju sin egen tolkning när du gör en belgisk blond till exempel.
Så är det ju.
Du vill kanske inte alltid att den ska smaka precis som en annan öl. Utan, så därför är det alltid svårt att göra en jämförelse. Men det är en kul grej att få brygga den och ja, men hur tänkte du, vilka känslor vill du framkalla när du har bryggt den här ölen liksom och så.
Eller hur? Och jag kan tycka det är väldigt kul just att fler svenska bryggerier tar an sig exempelvis de belgiska stilarna. Jag tänker som Vreta Kloster bryggeri exempelvis. Och jag menar det är kul för att jag måste ändå säga att Sverige tycker jag har blivit ett väldigt bra ölland så.
Alltså helt fantastiskt. Jag ska säga att vi är bortskämda men det kanske man inte ska säga. Men...
Ja men det tycker jag vi ska vara nu ändå för att jag menar det är kul och jag är ju själv som då recenserar öl och allting och har ju tagit ett beslut att det här året och framledes så ska jag testa mer svensk öl för jag tycker att de ska förtjäna mer att få finnas i rampljuset. Så, för att vi har bra bryggerier och bra öl.
Supermycket. Och de behöver all hjälp de kan få.
Så att, verkligen. För nu när vi spelar in det här poddavsnittet så nyligen var det 3 stycken svenska bryggerier som fått i princip lägga ner.
Ja, bara de sista veckorna.
Ja, precis. Så. Jag menar, det är jättetråkigt att höra.
Det kommer inte vara de sista, tyvärr.
Nej, Så är det ju.
Och ibland kan jag i och för sig tycka, okay, vi hade, eller har eller hade 500 bryggerier i Sverige och vi är inte så många som bor i Sverige.
Nej.
Så jag menar, ibland kan man tycka, okej, okay, kanske är en överetablering. Men samtidigt så, nu har liksom varenda liten by sitt eget bryggeri. Och det är det, man behöver inte vara störst i Sverige bara för att ha ett bryggeri. Liksom, utan man kan man hålla det som en, kanske som ett hobbyprojekt i sidan om sitt vanliga arbete till viss del. Och förse de lokala krogarna, så är det fine liksom.
Ja, men precis. Och det är ju lite som du och jag. Jag tänker på hantverksbyrå och även Johans mat. Det är ju något vi gör vid sidan om vårt vanliga arbete. Så jag menar, det, vissa saker är svårt att gå runt på. Men man kan ju drivas av passionen och göra det för att det är kul. Och,
ja,
så.
Men precis, precis.
Sen vill man ju önska exempelvis att alla bryggerier ska blomstra och må väl och så. Så att, men det, jag tänker att det är svårt också. För att jag menar, med elpriser och allting. Och det är klart att skulle de ta betalt vad det kanske kostar dem egentligen. Då kanske skulle prata om 50 spänn för en öl.
Förmodligen.
Ja, jag menar, om vi nu ska gissa då. Men jag menar, alla vill inte betala 50 spänn. Jag vet ju det från mina läsare att de är väldigt prismedvetna och letar mycket det här. Hur många öl kan jag få för en hundralapp? Mm. Och det är klart att då, om vi tittar på de här svenska hantverksölen så, det är klart att då pratar vi kanske 2-3 öl för de pengarna. Mm. 3 öl då kanske.
Ja, men verkligen. Det, och det är full förståelse för att folk måste hålla sina pengar också, givetvis.
Så är det ju. Så är
det
ju.
Tycker ju vi förespråkar, men testa en i alla fall då.
Eller hur?
Köper du 3-4-5 stycken, testa en då i alla fall av de här som är lite lokala.
Mm, jag håller med. För det är så, det är viktigt att för jag tror väldigt mycket på det här att våga prova nytt. Mm. För du och jag som provar väldigt mycket nytt, då får man ju också perspektiv på vad man tycker är en bra respektive dålig öl. För att jag kan säga så här att innan vi spelade in den här podden så gjorde vi en grej på min YouTube-kanal som kommer också. Och där testade vi ju en öl som en av mina läsare efterfrågade. Och det var ju då den här Falcon Export som ett exempel. Och så vi gjorde den. Men samtidigt så är det ju kul när folk kan också testa mer öl. För att Falcon Export som ett exempel, när jag började handla på bolaget när jag var 20, då klart att då handlade jag ju den och tyckte att det var en schysst öl. Men nu när jag har testat så många, ja det är ju tusentals öl nu tror jag.
150 bara igår.
Ja, nej men precis. Och jag menar, och då blir det någonstans, då får man ju perspektiv och då byter man ju ut favoriter. Så att även om jag absolut köpte då den här Falcon förr, så det gör jag ju inte idag. För att jag har hittat så mycket bättre öl av den stilen som jag gillar mer. Så,
man lär sig ju utveckla sitt smaksinne och doftsinne och hela de här sakerna. Det är ungefär som första gången du drack kaffe. Du kanske inte slog volter av det. Men idag tycker du en god kopp kaffe är fantastiskt gott.
Eller hur? Så. Och det är ju det viktigaste. Jag vet ju bara själv, jag vet inte hur du tycker, men det här när man kommer hem utomlands, vilket bra kaffe man inte får där, hur man bara det första man gör trycker på den här kaffebryggaren och nu ska ha mitt kaffe.
Men nu, vi ska ändå gå tillbaka lite grann till Johans mat.
Det ska vi göra.
Ölbloggen, så att inte vi kan snacka öl, det kan vi göra.
Det kan vi göra.
Väldigt länge.
Men det är ju så, vi är ju nördar då, och då blir det ju lätt så att vi kan ju sitta här i timmar. Och
vad har du för, liksom, för mål för Johans mat? Är det... Du har ju byggt ett utekök och lite sådana saker som du har dokumenterat och så. Och jag förstår att du kommer börja laga mer och mer mat ute nu då när det blir lite bättre väder och sådär.
Ja, men precis. Jag är ju en person som tycker att grillsäsongen var det året om. Så jag lagar väldigt mycket mat året om. Även om man kanske inte alltid visar det i sociala medier och sådär. Som Instagram och Facebook och allt sådär va. Men min målsättning är ju att dels är ju att fortsätta laga mat och publicera recept. Så jag har satt nya mål för det här året att så kan bli bättre på att publicera recept, för att jag har varit lite dålig på det för att det tar mycket tid. Mm. Men nu ska jag avsätta mer tid och sen ska jag ju fortsätta naturligtvis med öl och alla de recensionerna. Men sen är också tanken att titta mer på kombinationen mat och öl. Att hur kan man para detta på ett bättre sätt? Och här finns det mycket att lära, för jag är ju ingen utbildad sommelier eller trestjärnig Michelin-kock, utan jag är bara rent hobbyintresse där jag tycker om mat och tycker om öl. Hur kan man gifta ihop dem på ett väldigt bra sätt då? Så att ja, det är lite där jag är på min väg så att säga, att bli bättre på mat, bli bättre på öl och sen kombinera det på något vis. Och hur kan man ha mat eller öl i maten som ingrediens och hela den biten då?
Ja, där känner jag också att man är ett outforskat område just att använda det som ingrediens.
Verkligen, för tittar man på recept så är det ju väldigt mycket rödvin, vitt vin och ja. Inget fel på det är gott det med, men öl är gott
det också. Det är gott också. Absolut. Vad var det jag tänkte på? Jo, just det här med att snacka om bara öl och mat. Jag har också en tanke om att ha lite mer fokus på det under 2023. För att om du går ut på en bättre restaurang så kan du ofta köpa ett vinpaket till, men det finns nästan inget ställe som har ett ölpaket du kan köpa till maten.
Nej,
Som är
verkligen inte.
anpassat. Och idag finns det ofta så du kan köpa småglas av allting. Så det är egentligen perfekt både till förrätt och matcha och till huvudrätt och till efterrätt också.
Ja men absolut. Och just hur man, det här med att para. För att jag var uppe här förra året i Stockholm. Och då var jag inbjuden utav Spendrups på en sån middag. Och då var det en ifrån Svenska Kocklandslaget som lagade mat. Och så hade de ett event då om Melleruds. Och då vet jag det att till efterrätten så var en lite mer syrlig efterrätt. Då fick jag dricka, jag tror det var Melleruds paradpilsner om inte jag missminner mig. Och det är ju inte den första ölen man tänker att man dricker till en efterrätt så. Men den kombinationen var riktigt trevlig faktiskt. Så, just att man fick de här, det här syrliga som ändå mötte ölen på ett väldigt snyggt sätt. Så att man ser ju, även en pilsner kan man faktiskt kombinera till en efterrätt. För annars tänker man ju väldigt mycket stout och mörka öler så just med om man ska ha choklad eller något sånt där då. Så att,
Ja,
ja.
det är kul när de upptäcker de där nya kombinationerna som är helt oväntade.
Ja men eller
Ja,
hur?
det är
Så.
fantastiskt. Det gäller att våga prova.
Det gäller att våga prova. Utforska nya öl.
Ja, precis.
Så.
Ibland önskar man att ölen kunde vara liksom i mindre förpackningar nästan. För att kunna testa olika
Jag
sorter.
håller med. Jag håller med. Verkligen så.
Och det finns en del sådana här roliga mixpack nu på bolaget att köpa. Eller det kommer och går, men liksom du har liksom ett bryggeri och så har du 5-6 öl i en kartong liksom.
Ja.
Och det är jättekul just när man har de varianterna. Det är mer utländska dock. Jag vet inte om det är svårt att få igenom det hos Systembolaget på något sätt.
Vet inte,
Nej,
så.
skulle inte förvåna mig.
Var det inte något bryggeri som hade någon sån här julkalender med öl de sålde? Något svenskt bryggeri något år, vill jag minnas.
Det kanske det var,
Ja, jag kommer inte
ja.
ihåg där bryggeriet. Jag tror det var så i alla fall.
Ja, okej.
Sådär.
Ja, vad kul, vad kul. Ölbloggen,
Ja.
din personliga öldagbok, höll jag på att säga, men ingen dagbok kanske, men...
Ja, men det har ju blivit så här är det. Ölbloggen har ju blivit en minnesnotering över all öl som jag har druckit. Så att jag inte behöver gå tillbaka och säga, har jag druckit den här ölen? För jag har ju gjort det misstaget att jag inte kollat tillbaka på min ölblogg. Kanske att jag tagit ett gäng julöl, säger vi. För att, åh, nu ska jag recensera julölen inför jul. Och så inser jag när jag kommer hem att, ja, men den här har jag redan recenserat och den här gav jag en tvåa. Då blir man ju lite så här, fast så kollar jag inte då när jag ändå har mitt bibliotek då. Så att, och det är där det är, precis som med min matblogg. Det är ju liksom min personliga receptbok. Jag gör det för mig själv, men sen om någon vill prova så absolut så. Så att jag tycker det är ett bra sätt att minnas det man har druckit så.
Ja, men det håller jag verkligen med. Jag lägger in de öl jag provat på Untappd, men det är ju som sagt var, och skriver nästan alltid en notering för att jag vill minnas varför jag sätter det betyget på den. Jag vill inte bara sätta ett betyg för att andra ska se det, utan jag har ju det för min egen skull, precis som du säger.
Ja.
Och då tycker jag att den funkar bra för mig liksom. Så
Ja.
att,
Nej, men jag tänker att man någonstans måste hitta det sättet som man tycker funkar bra för en själv. Så. Sen skulle jag säga att jag vill nog ändå hävda att ölbloggen är lite unik på ett sätt. Den är inte unik i den bemärkelsen att det finns ölrecensioner, för det är det många som gör. Men jag skulle säga att den är unik i och med att den håller en mall för varje ölrecension. Och att den är väldigt detaljerad från det doft, en inledning börjar med, sen är det doft. Eller syn egentligen hur den ser ut, sen är det doft, smak och sen en sammanfattning och ett betyg då. Och just att hålla den standarden som jag får säga att jag gör med alla mina ölrecensioner då, för det har ändå blivit 850 där någonstans i dagens datum då. Och det är klart att det gör det ju lite unikt att alla är så detaljerade då, tänker jag. För att jag har inte sett någon blogg som gör på exakt samma sätt så i den bemärkelsen. Sen har jag ju sett att det finns sådana här YouTube-kanaler då i videoformat så, men de kan också, jag upplever ibland, bli lite långrandiga också för att då kanske de testar en öl de inte har provat och då sitter de där och förlorar i 20 minuter. Jag vet inte, det är inte så mycket videoinnehåll för mig, utan då är det bättre att de hade kanske provat ölen och sen gör en video och sen sammanfattar dem. För så gör jag på min YouTube-kanal då. För där pratar jag både om öl, men så gör jag ju också recept och lite sånt där matrelaterat. Men när det kommer till ölrecensionerna så gör jag ju mycket så att då vet jag ju vad det är för öl jag pratar om, så det inte blir en timmas lång video. För att jag tror inte det är så intressant för tittarna att se på en sån video, tänker jag. Så att,
Nej, jag tror du har helt rätt där. Utan
det.
hålla det kort och koncist och hellre ha en hyfsad frekvens som du ändå har.
Ja, och jag väljer också att kombinera sociala medier med min hemsida väldigt mycket, så att alla videor jag lägger upp, ja, men de ligger ju också på bloggen. Så att man kan se på dem där. För i och med att alla är ju inte på YouTube, men många är, de flesta är ju på min hemsida. Mm. Och då blir det ju naturligt att de ska kunna ta del av det även där då. Så att,
hur tänker du dig med mässan här som vi ska besöka i eftermiddag? Uppsala Beer & Whiskey Festival. Nu har du tagit på din ölbloggströja här.
Absolut, och jag tänker väl att idag blir det mycket att försöka mingla med utställarna och de bryggare som är där och prata lite med dem. För att det är någonting jag verkligen kan tipsa om, och det är just det här att prata med bryggaren och ställa lite frågor, hur var tanken med den här ölen? För att det kan ge en helt annan bild av den öl man faktiskt dricker, för man tycker kanske att ja, men den var väldigt fräsch och pigg, och då säger han, ja men jag tänkte att det skulle funka väldigt bra en sommarkväll, mm, när du grillar exempelvis. Och då, aha, för då får man den där, okej, då förstår man tanken bakom, för att i princip alla bryggare har ju någonstans en grundtanke med sin öl, men de får ju inte fram den alltid på burken. Då kan det vara väldigt smart att prata med dem så. Så att förhoppningen är att kunna få prata lite med många bryggare, och vi märkte ju igår då att det var lite svårt, det var ju mycket folk, många köer, så vi får se hur det går där.
Ja, men det var lite kul just nu, för det där med att få fram vad en bryggare vill förmedla med ölen. Ungefär som brygghuset Finn när vi provade deras juice-lager.
Ja, precis. Himla fyndigt namn där ju, för han hade juice i den.
Ja,
så,
precis. Ja. IUZ-lager.
Yeah.
Juice-lager. En coronadödare som man kallar det. Den var billigare än corona, du slapp dessutom lägga i limen, för den var redan infuserad med juice.
Just det. Så att, just det.
Ja, så att, och då får du också lite om deras tanke.
Mm.
Med vad är det för öl vi säljer liksom. Inte bara en lageröl här som ni ska dricka, utan...
Nej, för det finns ju alltid en tanke med allting, tänker jag.
Ja, men det gör ju det. Och den vill man ofta förmedla och få fram. Ja, men det är svårt ändå på mässor så här. För att, du vet, som du säger, det är mycket folk. Och bryggarna vill ju även sälja sin öl till många. Liksom.
Det är klart, för de är ju utsatt för dem att marknadsföra sig.
Ja, så. Det blir ju en PR-dag. Liksom, så att de kan inte lägga 10 minuter kanske på en kund. I alla lägen i alla fall.
Nej, utan då är det kanske mer... Precis när mässan öppnat, eller i slutet av mässan när folk har börjat gå hem och hela den biten.
Ja,
då, så att,
ja, men precis.
Så att, nej, men det är väl lite där som är min tanke, just att få försöka mingla lite med utställarna helt enkelt. Så. Mm.
Har du några lokala bryggerier där du bor? Du bor ju med i Mellerud eller strax utanför. Mellerud kommer ju inte från Mellerud i alla fall.
Nej, det gör han ju inte. Det är många som tror det faktiskt. Ja. För att då ligger bryggeriet. Jag har hört det ganska många gånger. Ja. Så bara, nej, det gör det inte då. Utan det är ju Spandrup som brygger den, vill jag minnas bestämt. Och jo, det. Och ja, den bryggs här någonstans i Stockholm, tror jag. Någonstans, tror jag. Jag vet inte var deras bryggeri är nu. Lite osäker. Ja. Men den bryggs inte i Mellerud, så kan vi säga i alla fall. Så
att, är det inte Grängesberg?
Det är nog Grängesberg, ja. Just det, det stämmer det. Ja. Just det. Men annars i Mellerud, där jag bor då, där finns ju Brukskällans, Dalslands, schysst hantverksbira får jag säga ändå. Mm. Så att jag har lite recensioner att publicera från dem. Så,
ja, kul.
Så att det kommer här inom kort. Så att, ja.
Att,
ja, så, och det är kul när det finns lokala bryggerier som ändå tycker om att göra bra bärs och så att, för det vill man ju gärna någonstans premiera såklart. Så.
Det är svårt då för mig som bor i Göteborg att premiera de lokala bara, för det är så otroligt många.
Absolut, det är ju jättebryggeri tätt stadion.
Det är, så att, det är fantastiskt. Men det är ju väldigt mycket bryggerier i hela Sverige nu. Så, att,
så är det ju.
Det är väldigt roligt. Så. Då har vi ölnördar såna här härliga mässor att åka till då.
Ja, och jag har ju ett uppdrag här under året faktiskt. Och det är att jag ska byta ut, för att jag har ju då ett husöl som är Sierra Nevada Pale Ale. Mitt uppdrag för året är att hitta ett svenskt husöl. Mm. Så jag ska byta ut den. Mm. För jag tycker att ett husöl ska vara svenskt. Mm. Just för att jag vill promota. Och det ska vara gärna ett litet mindre bryggeri tycker jag. Så att de kan få... publiciteten och som de ska förtjäna då, för att för mig är ett hus eller ett öl som det ska funka ett all sorts mat, tänker jag. Det ska alltid finnas läge för det. Man ska inte säga så här, nej men idag vill jag inte ha den ölen så, för att då är inte det ett hus för mig. Så att det är lite där som är mitt uppdrag för året, att hitta ett svensk trevligt.
Jag skulle vilja ha en som är lite alkoholsvagare också. Man ska ha den som husöl faktiskt.
Mm.
Och det är lurigt då att få fram dem. Svårare att få de smakerna som du kanske vill ha i en husöl egentligen.
Ja, men eller hur? Ja. För att i ett husöl för mig, då letar jag gärna, då vill jag gärna ha en kombination av, det ska vara det maltiga. Jag tycker att det ska finnas någon brödig ton, lite citruskaraktär. Sen vill jag gärna få in om möjligt lite honung eller så här karamellen och sånt där också, så man får lite av allt så att säga från flera olika stilar kombinerat, så det är svårt så.
Ja, det är svårt.
Så där har jag gillat sedan Nevada Pale Ale, för att de har lite hela den mixen. Men ja, jag letar efter, det är där någonstans jag letar efter ja. Svensk bryggeri som kan
någon Pale Ale-aktig.
Ja, men typ där så, det måste det inte vara. Det kan ju vara någon trevlig modern lager också, om det nu bara blir så att det är det som tilltalar mig så att jag är öppen för allt så. Det blir nog ingen stout, det funkar inte till all sorts mat i den bemärkelsen.
Nej, och inte alltid man är sugen på en sån stout.
Så är det ju.
Så är det.
Så att, och sen har du en poäng där som du säger där, att en liten alkoholsvagare så. Så att, jag vet inte, 4,5 kanske det där, så här session-hållet kanske.
Du slänger du in den parametern så gör du det mycket svårare helt plötsligt.
Det är ju så, och därför kanske man får gå upp till 5,2 där någonstans ändå då. Vi får se.
Så ska det finnas i fasta sortimentet gärna. Som man alltid kan köpa den.
Mm. Och där har du ytterligare en utmaning. Och det kan jag säga med mitt lilla bolag och Mellerud. Det är ju inte det mest spännande. Så att jag har någonstans insett att jag måste nog gå på beställningssortimentet. Men det är ju jätteenkelt att beställa idag. Så att, det är ju bara att beställa en låda och så har man det ett tag. Så att,
det är på tal om beställa öl. Så när vi intervjuade bryggeriet Ångkvarn igår på scenen. Så de har ju inte sitt öl på Systembolaget i det vanliga sortimentet. Utan där får du köpa det som privat import. Och då får du köpa det på growler. Alltså en sån här återfyllningsbar flaska.
Just det.
Så beställer du på måndag så har du det på fredag på Systembolaget då.
Just det. Men då är det så pass färskt så att man måste dricka upp det ganska omgående.
Ja, inom en vecka så behöver man dricka det. Så att du kan ha det till helgen liksom. Och påföljande vecka. Men så att, det är ju väldigt stort i många andra länder. Att komma med growlern till bryggeriet. Alltså de som inte har Systembolagets monopol. Och fylla på den. Så tar man med den hem liksom. Så har man sin öl perfekt färsk på fredag och lördag liksom.
Tänk för det har varit lagligt i Sverige att göra det.
Fantastiskt.
Ja, det.
Du kan göra det med alkoholfri öl på Ölstudion i Göteborg, i den Systembolaget där de har även kallöl.
Kan man göra
komma
det,
alltså. Med deras growlers då, så fyller den alkoholfri. Så det är rätt kul faktiskt.
Ja, ja, ja. Mm. Det.
Tyvärr så säljer ju inte de folköl på Systembolaget ju. Utan de har ju bara alkoholfritt och starköl. Så annars man kanske kan köpa det med folköl också. Det är också kul.
Ja. Jag vet inte, köper du mycket folköl? Så.
Jag kör ju min folkölsutmaning på
tisdagen.
Så att jag provar ju nästan bara svensk hantverksfolköl i de provningarna. Ibland någon utländsk, men oftast svensk. Så att jag ska möta upp Train Station Brewery här uppe på mässan sen och köpa lite folköl som de har tagit med sig till mig.
Mm,
ja, det ska bli kul, för de är sprungna ur folköls tillverkning bara. De började med folköl. Så blev det så pass bra och prisbelönt och så gick den på starköl och sånt sen också. Så att,
för de gör väl inte bara öl, de är ju gin också för mig.
Ja, gin tonic i alla fall. Ja. De har något destilleri. Jag vet inte om de är ansvariga för destilleriet själva eller om de samarbetar med ett. Men det får vi höra sen när de kommer upp på scen också.
Ja, det. Du får ställa frågan.
Ja, precis. Ja. Så, att, så det är kul. Jag testar folköl varje vecka så jag tycker det är väldigt roligt.
Mm.
Senast nu så var jag på Stigbergets pub, Shangri-La, eller Shangri-La i Göteborg och köpte purfärska folköl. Jag hade kontakt med dem, så nu i fredag så kom de in några nya sorter som ska handla i veckan.
Ja, det är ju så trevligt där det är purfärskt på något vis. Det är, alltså en purfärsk IPA, då är det mums alltså.
Ja, och som, som folköl. Jag drack ju en babymåsen för några veckor sedan där. Alltså måsungen eller vad man kan kalla den. Många namn. Det är en fantastisk folköl alltså.
Mm.
Men det finns på Systembolaget. Fast då heter den 3,6% Session IPA.
Mm.
Det är samma öl, sägs det.
Ja, då har de gått upp den lilla procenten. Ja,
de behöver inte ens gå upp den, för det får vara lite felmarginal.
Ja, just det.
Ja, så att, men de får inte sälja den på 3,5. Då måste den vara högre. Så 3,6 står det på den burken.
Mm.
Så att, det är värd att testa om den är färsk.
Mm.
Det är alltid svårt. Så att, jag kan tänka mig att den inte går lika hårt på Systembolaget. Det är nog den vanliga måsen som går bättre.
Så är det nog. För sen kan jag tycka, det som är lite synd kan jag tycka, för att det är ju också någonting jag vill testa mer, så är det just folköl. Så. Men det jag tycker det är synd är just det här att folköl är ganska dyrt. Det är ju billigare egentligen att gå in och handla starköl. Och
det.
Du får ju mer procent om man nu ska utgå ifrån det. Och det.
Jo, men vill du kunna köra bil och åka till någon polare så kan du kunna köra hem på kvällen. Då. Några bra folköl, så det är ju kalas.
Just det.
Och det finns så mycket som är jättebra.
Absolut. Och sen vill jag slå ett slag ändå för det alkoholfria. Jag vill bara nämna det, för att jag tycker att tittar man bara 15 år tillbaka i tiden och idag, jäklar vad mycket bra alkoholfri öl man kan hitta. Jag tycker att man nästan inte ser lättöl längre.
Nej, jag tror att det är nästan på väg ut.
Så ja.
Till förmån för det alkoholfria. Men vad har du för favorit vad gäller alkoholfritt?
Alltså, Där får jag säga att jag är på en väg där jag ska utforska det alkoholfria mer. Jag har egentligen just nu bara testat det som har varit det som finns i affären så att säga. För det är ju någonstans det som mina läsare tilltalas utav, som jag förstår det som. Och just att prata om den här typen av öl. Men jag tycker att exempelvis Mariestads Export eller Mariestads Alkoholfria är en väldigt trevlig öl. Så. Sen provar jag ju den, vad heter den nu? Belgiska ölen, alkoholfri. Oh, nu har jag tappat namnet till och med på den. Vad
En
härligt.
brygd i Belgien eller
Ja,
Sverige?
nej, den är bryggd i Belgien, absolut.
Aha, okej.
Så. Ja, jag kommer på. Sen har vi sen en öl som finns på bolaget som är väldigt trevlig. Det är ju Leffe Blond alkoholfri.
Den är faktiskt bra,
Den är jättetrevlig
ja.
tycker jag. Så att,
Och jag tycker också att Guinness alkoholfria faktiskt är väldigt bra.
Ja, absolut.
Förvånansvärt bra. Och den finns ju på alla systembolag också. Så att,
Och där fick jag en kommentar igår faktiskt från en läsare. Han skrev något så här att i min burk var det en rund kula, plastkula i. Så att, ja, det är ju det på de ölarna.
ja, precis, för att
Så.
få lite extra svung i liksom, i kvävegas eller något i den stilen. Jag
Det
vet
är väl
inte.
något sånt där.
Ja.
Sen vet jag att det är han som kommenterar om han tyckte det var konstigt eller så. Så ja.
Förmodligen.
Antagligen är det så. Jag ska förklara för honom lite varför där. Så att,
Ja.
för jag har inte full koll varför kulan finns. Men den finns ju i alla deras Guinness-öl där ju. Så att,
Jag tror att jag har koll på läget här nu, men det är därifrån måttet 44-burkarna kommer. För att 50 centiliter på burken, kulan tog ändå lite plats. Det
just
vill
det.
säga, du har sparat 44 centiliter dryck i 50 centiliters burk då. Det lär vara därifrån 44-burken kommer. Jag kan ha fel, men
Det låter
det
rimligt.
låter
Vi
rimligt.
utgår från det och så får väl någon tittare höra av sig och rätta oss om det är så.
Absolut.
Så att,
Du, jag är lite av en glasnörd också och samarbetar lite med Art Glas Vista här, med
stämmer det
prova
ju.
lite ölglas. Och vad har du för favoritglas? Du använder tekut rätt ofta har jag sett.
Ja, och jag älskar ju tekoölglaset och jag fick en, kan jag bara säga, en kommentar just för att jag hade skrivit en artikel om ölglasets betydelse. För jag tycker någonstans att ett ölglas har en viktig betydelse för upplevelsen. Och då tyckte den här läsaren det att, ja men vadå, du fotograferar ju bara ett vinglas. Men då refererar han ju till tekoölglaset. Att jag har valt att göra det, nu har jag försökt att gå ifrån det, att köra mer på andra glas. Men det jag tycker är väldigt bra med tekoölglaset är just, och jag rekommenderar det till så många, och jag har ju själv blivit rekommenderad att skaffa det. Och det är ju just det att tekoölglaset är ju så bra i den bemärkelsen att den funkar till all sorts öl. Så, vare sig det är en stout, en suröl eller en vanlig pilsner eller vad det nu kan vara, berlinerweisse eller så. Så kommer det glaset funka. Så ska man bara ett enda ölglas, då tycker jag att tekoölglaset är fantastiskt bra. Så. Sen har jag börjat titta mer på senare tre åren här att skaffa lite mer ölglas kopplat till pilsner och stout och sådär. Så.
Ja, för det är också väldigt kul. Jag älskar ju när den byter öl på fredagen kanske. Vänta, nu ska jag ta ett nytt glas som matchar, som jag vet matchar liksom.
Eller
Och
hur?
det gör det lite extra roligt också att prova en ny öl. Jag vet inte, det här är bästa förutsättningarna för ölen liksom. Så att,
Eller hur?
det tycker jag är roligt.
Det, och ett ölglas, och det var faktiskt en arbetskamrat. Dels hjälpte han mig att skaffa kvackglaset. Det är ju den med långsmalt och så rund kula.
Träramen där.
Ja, men
Ja.
precis. Och då sa han till mig bara, du, testa en Mariestads eller någonting, Export, och häller den. Så kommer du känna att alkoholtonen kommer fram mycket tydligare, och det gjorde det. Alltså den plockade fram alkoholtonen så mycket tydligare i en Mariestad. Det blir, jag ska inte säga att, ja men det blev lite annorlunda öl så. Så man kan se vad ett ölglas faktiskt också kan påverka så. Det är lite som med vinglas, jag menar, det finns ju de som håller i vinglasprovningar med samma vinglas bara för att visa hur vin kan smaka olika då ur olika glas då. Så att, ja, det är häftigt det där.
Ja, det är häftigt. Jag gjorde faktiskt, jag och Sidekick-Johan gjorde en podd där vi testade tre olika öl från Vättle brygghus. Och så hade vi tre olika ölglas. Så provade vi alla ölen i respektive glas. Och när du ställer dem precis intill varandra så här och testar, då, det är mer skillnad än man tror faktiskt.
Ja.
Häller du bara upp den och dricker den och inte har någon annan referens, då är det svårt.
Jättesvårt.
Men till exempel en pilsner, beskan kom fram mycket, mycket bättre när du hade det långsmala glaset liksom. Än när du hade det ett kupat glas på en tysk pilsner.
Eller hur?
Så att, ja, det
Nej, men
var.
det spelar roll. Och jag kan också tycka så här att om vi ska prata, vi säger så här att du har en Pripps och så har du en Mariestad Export, säger vi. Pripps och Mariestad Export. och så har du ett Prippsglas. Det är klart att, och ett Mariestadsglas. Det är klart att du kan dricka Prippsen ur ett Mariestadsglas och det kommer smaka schysst, men det är lite också känslan av att dricka Pripps ur ett brandat Prippsglas, bara just för att då har man någonting att titta på där också, tänker jag, som är det är också en trevlig upplevelse, tänker jag, så att också skaffa ifrån tillverkaren själv.
Jag tänker bara att det blir väldigt många glas i skåpet.
Det är det som är problemet, ja, så.
Men jag tycker det, och det är väldigt efterfrågat så många att ha de brandade glasen, framförallt också när de ska lägga ut det på sociala medier, så tycker de det är snyggt att ha liksom rätt
Ja.
glas till rätt öl. Så. Men då är det inte alltid att det är anpassat efter ölet i sig,
Nej.
utan då är det anpassat efter bryggeriet.
Så är det
Så
ju.
att jag är ännu mer för att anpassa glaset till ölstilen
Ja.
mer faktiskt. Men jag vet att det är väldigt många som uppskattar brandade glas, och det säljer rätt bra. Så att,
Det.
på mässor så här säljs det mycket glas som folk har med sig.
Jag kan tycka om att ha ölglas ifrån bryggerier. Jag köper mycket öl av vanligtvis. För då kan det vara trevligt att ha ett brandat glas ifrån någon då. Så ett glas från ett bryggeri man aldrig köper av. Nej, men det finns ingen anledning, känner jag. För då tar det bara upp plats, som du säger. För man har ju inte hur mycket plats som helst där hemma. Så att,
Det var ju en snabbis visit hemma hos Mauro från pilster.nu igår.
Just det.
Han hade många ölglas som var brandade.
Ja, det hade han. Och där fick vi ju prova en gammal suröl också. Den var från 50.
56 eller 58.
Ja, precis. Den var väldigt oxiderad.
Ja, fast den var inte obehaglig.
Nej, det var den inte.
Nej.
Så. Jag fick någon, som jag sa igår, där, någon slags godiskänsla, typ. Jag hade
Ja.
svårt att förklara så. Inte den godissötman så, utan det.
Spännande.
Sånt du Mauro, Tutti Frutti eller något sånt
Ja,
där.
Tutti Frutti sa han
Ja.
nog, ja, precis.
Så att, ja, det var väldigt spännande och kul att prova en sån.
Ja.
Så, den har ju gått lite över sitt bäst före-datum kan
Uff.
man ju säga, men ändå häftigt att prova en sån gammal öl
Ja,
just.
precis.
För många pratar ju just om det här att rödvin, det är lagras, så i alla fall det röda, men man kan ju lagra öl också.
Alltså, du experimenterar en hel del med lagring av framförallt belgisk kanske då,
Ja, så är det
de
ju.
stilarna. Och det är många som gör det, och det finns ju också en som släpps någon gång om året i Sverige, en österrikisk bockel. Det är ju faktiskt kanske en lager. Sammy Schlaus eller Sammy
Just det,
Klaus eller något sånt där
jajamän,
heter
en
den ju.
väldigt alkoholstark är
Ja,
den.
14-15%
Ja.
sådär, ja, precis. Och nu fick jag fatt i två flaskor nu när det släpptes senast. Men då får man ju höra att gärna en 2-3 år. Då får man ju lägga längst in och glömma bort de där flaskorna bara.
Det tror jag med, för att jag har provat den en gång och provat den färsk och jag tyckte den var too much just med
Ja.
alkoholhettan och allting. Men jag tror som du säger där att ge den 2-3 år så kommer den nog vara väldigt bra av det, tänker jag. För att den är så pass stark så den kommer ju klara bra med alkoholen då att lagra. Så att,
Men du hade ett lagringsprojekt som du skulle testa snart här. Du hade sparat i 8 år.
ja, men precis där. Och det är ju den julen från den här Nisse Tjuff, den med tomter då, som kommer varje jul där. Och det är en öl som ligger mig varmt om hjärtat att dricka just till jul. Jag dricker gärna till julmaten då. Och jag brukar ju alltid någonstans lagra en sån öl ett år. För den tar lite mer av torkad frukt. Men nu hade jag då, jag har ett öllager hemma hos min mor och far nämligen. Det är öl som jag glömmer bort. Så. Och det är lite kul att gå ner där ibland och kika så. Men, och där har jag ju då en Nisse Tjuff som är, jag tror den är 8 år. Så jag ska räkna lite på det just för att från det att den har gått ut då enligt datumstämpeln så är det ändå så att då har den ju buteljerats kanske 2-3 år innan. Så man får ju räkna med sådana aspekter också
Ja, men
då.
precis.
Jag gissar att den kommer smaka väldigt mycket torkad frukt. Så. Men vi får se. Sånt där kan vara kul att testa då. Så att,
Ja, de är ju oftast rätt, bäst före-datumet är rätt bra tilltaget på dem från början, om den typen av öl.
ja, så är det ju. Så att, ja, det ska bli spännande.
Ja, det är
Och jag har
spännande.
lite surör som går ut så här 2038, men som jag tänker att de ska få gå ännu längre. Bara för att se vad som händer liksom så.
Jag har ett par sådana suröl hemma också faktiskt från ett samarbete mellan Vinstereo, som gör vin egentligen, och Rocket Brewing i Malmö, som har bryggt då en hybrid mellan öl, cider och vin kan man säga. Och de heter olika frukter, och röd och gul och grön finns det. Men väldigt, väldigt syrliga, alltså vinägeraktiga. Så syrliga är de, och de ska också ha en 10 år bäst före datum. Så att jag tänker också att någon av dem ska få stå till sig bra länge, får vi se sen vad som händer.
Ja, det är jättespännande ju.
Ja,
Så.
och det är så svårt, för du har oftast ingen färsk du ställer den mot. Så
Nej,
att,
det är ju det som är grejen
ja.
och det är ofta det man vill ha gärna då. Så att
Precis. Men knäcka två sådana där belgare samtidigt. det är ju mastigt.
Det är jättemastigt och där får man nästan vara två, för att det är bara en sån flaska som den Nisse pratar om här. Den är ju så stor i sig så att den blir väldigt mastig att dricka själv. Så att vi får se lite hur jag lägger upp det då. Så att, men jag vet att många av mina läsare har ju varit intresserade av att jag ska prata mer om lagrad och den skillnaden och sådär. Och jag har lite sådana här projekt nu att jag har börjat lagra så här vanliga industrilager som Mariestads och Pripps, bara för att se hur smakar de när de har gått ur precis och sådana där saker. Bara för att se, är de fortfarande okej att dricka eller ska man slänga dem och sådär. Jag vet inte, det är kul experiment och så lite konsumentupplysning på det så får vi se. Så.
Precis. Var det några fler teasers du vill slänga ut till dina läsare, tittare, lyssnare?
Nej men alltså, inget sådär, utan jag kommer att köra på min grej med min mat och ölblogg. Jag finns ju på sociala medier och sen har jag ju min YouTube-kanal som jag kör på. Jag har kört en video i veckan nu i, ja det börjar bli 1,5 år nu tror jag. Så, jag kommer fortsätta köra en video i veckan som det ser ut på söndagar 9:00 kommer det en ny video och det kommer en imorgon som är tidspublicerad. Så att en matvideo den här gången så.
Kul, kul.
Ja, sådär. Så jag brukar köra en matvideo, två ölrelaterade videor och sen en matvideo igen. Ungefär så. Lite varierande
Det
så.
låter ändå som det tar några minuter att sno ihop det där på en vecka.
Det gör det. Jag lägger ju varje dag nu på min mat och ölblogg också och YouTube och hela faderullan så. Så att det är kul. Så. Det är bra sätt att koppla av. Jag har ju ingen familj heller så att det har blivit min familj med min mat och ölblogg.
Communityn.
Ja, men lite
Ja,
så.
det är en väldigt, det kan vi ändå prata om det när vi ändå är även på ölmässa så. Det är en väldigt inkluderande community här och
Absolut.
rätt trevligt. Och när vi dömde igår så var det med tre tjejer också. Varav två var engagerade, minst två i alla fall, i Ölgäris också. Så att,
Just det.
men de har det inte så lätt, tjejerna. Det märkte man ju på mässa och sådär. Så att, det finns fortfarande en hel del förutfattade meningar.
Ja,
Men
så
mest
tråkigt.
från besökare mest.
Ja.
Inte så mycket från bryggar. Community skulle
Nej,
jag inte
nej.
säga.
Nej,
Nej.
nej.
Så att, ja.
Nej, det är tråkigt att det ska behöva vara så, men det blir ju bättre.
Jag har lite tankar om att göra någon ölprovning på någon krog bara för tjejer.
Spännande.
Ja, det ska bli jättespännande om det går i lås. Så att,
Där.
förhoppningsvis gör det så småningom. Så att, men då kan det vara gött med ett dragplåster där lite grann med Ölgärdes. Men då säger de också att det får inte vara någon sån här pinkwashing som de kallar det. Att
Nej, nej.
man gör det för att man ska göra något för tjejer bara. Utan det ska vara att det ska vara kul, bara intressant för det liksom. Och det ska kännas som en säker community och vistas det liksom utan att man får några dömande kommentarer.
Nej, men exakt. Det låter väl rimligt så naturligtvis. Så att,
Jag hoppas det går i lås.
Ja, det tror jag säkert det gör.
Ja.
Sådana där projekt är kul.
Ja, det är kul, men det tar mycket tid i anspråk att sy ihop det.
Ja,
Ja,
så är det ju. Så
det
är det ju. Och tiden är ju inte alltid det vi har med oss alla gånger. Så
Inte
att,
alla gånger, inte alla gånger. Men du, på tal om det så har vi en tid att passa idag.
Det har vi.
Så att vi ska nog börja runda av här.
Det ska vi.
Johan, jag tackar dig för att du vill vara med i podden om
Jättekul
antikspira.
att vara med.
Så ska vi lycka till på ölbloggen och Johans mat.
Tack så jättemycket.
Så,
Kul att vara med.
tack ska du ha. Ha det gott.